Hej på er, mitt namn är Patrik Syk och du lyssnar på EM-podden som även den här veckan sponsras av Sveriges snabbaste mobilbetting LeoVegas Sport som är den helt mobilanpassade bettingupplevelsen utvecklad för sportsbookspelare. Det handlar om supersnabba spel, vem får nästa inkast, nästa frispark och så vidare, men såklart också klassiska spel på allt från fotboll till e-sport. Alltså LeoVegas Sport, veckans sponsor. Nu kör vi EM-podden.
Välkommen till EM-podden. Som ni hör är det minst en ny röst, Patrik Syk, lite ledig så här midsommarveckan, och jag och Mattias Lönngren hoppar in och gör ett fatalt misstag framför Kalle Karlsson och Fredrik Jönsson. Ni får själva reda. Jag har fått en rejäl utskällning alldeles precis.
Så det känns tryggt. Tillrättavisning
i alla fall. Ingen utskällning.
Lönngren kom in här i podden och ville byta plats. Och det får man ju absolut inte göra. Utan det är, vi sitter ju alltid på samma plats då. Så att om det är Premier League-podd, Silly-podd eller EM-podd. Och jag kände mig inte alls harmonisk när det skulle bli hela havet storma här. Och jag tror att sitta på en annan plats än där man är van vid. Så att... Vi skickade tillbaka Lundgren på psykstol här och nu känns det bättre igen.
Ja, så han kommer hamna offside direkt.
Ja,
liksom.
Ja, visst.
Det här var en väldigt tydlig nedsatt fot i alla fall, kan jag säga. Det var inte uppe up for grabs. Någonting som däremot är uppe för på tapeten och chanser att ta, och platser att ta, det är ju slutspelsplatser. Frankrike, om vi börjar i den änden som igår... Så till att bli klara som gruppsegrare efter 0-0 mot Schweiz. Kalle Karlsson, vad säger du om matchen? Om vi bara kör en sån.
Nej, men det var ju ganska väntat, tycker jag, att det blev en ganska låst och alltså att det blev en målsnål historia, för att Frankrike kändes ju som att de kommer vara nöjda med ett kryss, och Schweiz är ju bra bakåt. Nu hade ju Frankrike en del chanser, får man säga. Framförallt första 20 där har ju Pogba ett par riktigt bra lägen, och det är klart att det blivit en annan typ av match om man hade gjort mål där. Då hade ju Schweiz varit tvungna att kliva fram. Det var ju, tycker jag, en bra match faktiskt. Alltså, jag saknar lite spelkvalitet i den här turneringen, men jag tycker det var en rätt kvalitativ match med två lag som ändå ville spela och så.
Första 20 var ju riktigt driviga, det måste man ju säga.
Ja, precis. Och sen... sen kändes det andra som att det blev det avtog lite grann så.
Jag tänker mest på Pajetta. De vilade ju en del folk, men han kommer in och gör den här löpningen och drar till med högerfoten och dunkar den i ribban. Mm. Det hade varit så typiskt om han hade satt den. Alltså.
Ja, det men han det är tanke in. På att han är i zonen.
Ja, han är verkligen i zonen.
Så borde det ha varit ribba in där. Och ja. Det hade ju varit magiskt såklart om han hade gjort ytterligare ett drömmål. Alltså det är ju... Känns ju så avslappnad när han tar det avslutet. Istället för att dra den där bristen som slutar på familjeläktaren liksom, så drar han liksom en insida som ändå blir stenhård och i princip perfekt. Alltså det är millimeter från att det ska vara perfektion.
Bredsideplacering.
Ja, på volley liksom.
I den. Volley. Ja, det hade varit riktigt, riktigt snyggt. Hyfsad fin löpning i till inlägget också från Sissoko.
Av Jönssons gamle vän Moussa Sissoko som
på hemmaplan.
Gjort så många
gamla hemmaplan. Han har spelat i Toulouse och var ju fantastisk på den gräsmattan igår. Jag gav honom 4+ och det var ju fint. Och se om de spelar bra fotboll, så kanske mitt Newcastle kan få bra betalt för honom nu när de ska sälja honom i sommar.
Han har ju inte sitt marknadsvärde där, det får man säga. För att han har ju inte någon ordinarie plats, kan man inte säga, i Frankrike.
Nej.
Utan det här var ju hans chans att komma in och köra, och tyckte han gjorde det bra. Sen var det ju intressant, tycker jag, med Pogba som är liksom uppe på himmelsk nivå under första kvarten och dunkar en boll i ribban, herregud, som bara han kan göra med fel fot.
Och med fel fot?
Ja, och sen har han den där skottet som innan då, som han curlar med högerfoten, hans rätta fot då, och som är lite fumlar lite och tappar i överkanten av ribban. Men det var ju liksom Pogba där han visar den här extremt höga nivå. Sen tycker jag faktiskt i den här matchen också att han demonstrerar att han är fortfarande en spelare som blandar och ger. Alltså det blir mycket sådär. Han söker ju den svåra lösningen hela tiden och sådär. Och jag tycker fortfarande för hög felprocent. för att vara liksom. Jag tycker inte att det är Iniesta.
Nej, bra.
Det är liksom och då menar jag Iniesta i den här turneringen. Mm. Alltså Iniesta har ju varit ännu bättre tidigare som vi känner honom. Men alltså som Iniesta har varit i den här turneringen, så tycker jag han är det är liksom en nivå till. Han gör inte de här misstagen som Pogba gör när han blir överambitiös. Så att det var både Pogba som vill visa vilken otrolig högsta nivå han har. Det var också en Pogba som halkar runt som om han hade såpa under fötterna. Och som även gör de här liksom lite överambitiösa grejerna ibland.
Det är klassiska att en spelare inte riktigt har hittat det 100% vad han ska göra för att vara så bra som möjligt. Jag vet att Zlatan pratar bland annat om det när det gäller Marcus Berg kontra John Guidetti, att Berg vet vad han ska göra för att han ska kunna bidra till 100%, och Guidetti har inte riktigt lärt sig exakt vad det är han ska göra. Och det är väl också en skillnad definitivt på Iniesta och Pogba också. Men samtidigt att Iniesta är lite vassare på andra kvaliteter också. Men att man vet vad man ska göra och man håller sig till det till 100% för att bidra så mycket som möjligt till laget, istället för att göra lite de här grejerna som Kalle pratar om. Ha lite hybris ibland och göra lite andra grejer.
Och sen får vi inte bara prata om de stora länderna, utan jag tycker Schweiz imponerar också. Alltså, de har ett väldigt bra försvar. Granit Xhaka tycker jag återigen
riktigt, riktigt fin spelare.
Gör det jättebra. Herregud. Och det är bara att gratulera Arsenal som har värvat honom före EM. Ja. Det har varit dyrare att köpa honom efter EM.
Ja,
han har spelat i den här turneringen. Jag tycker han har liksom pondus och värderar bra och liksom
bra
hittar fram bra passningar. Liksom. Mm. Så att, han har sett väldigt fin ut tycker jag. Och ja, Schweiz, jag skulle inte vilja ha dem i en åttondel egentligen om jag har varit ett storlag, så för att de har en säker defensiv, en väldigt bra målvakt i Jan Sommer, ja, som kanske har varit turneringens bästa målvakt hittills. Jag tyckte han fumlade lite grann i luftrummet i inledningen av den här matchen. Han hade varit ute och hängde tvättar någon gång, men om man tittar på de tre matcherna han har gjort, så kan jag inte peka på någon målvakt som har gjort det bättre än Jan Sommer hittills igen.
Alltså, ju, om man fumlar lite, sen revanscherar han sig ju direkt när Pogba kommer och får det till halvvolley läge in i stan. Precis. Och då gör han en sjukt fin räddning.
Exakt.
I stolpen. Så,
han gjorde ju de avgörande grejerna rätt.
Han fumlar, men han släpper ju inte in den.
Nej.
Och då är det ju okej liksom. Och sen var han ju där. Om vi ska prata då på de andra små nationerna, några som äntligen, situationstecken i luften som ni inte ser, men äntligen fick lite betalt. Albanien som har spelat så fint och stretat emot och varit så nära i två matcher.
Jag är ju förtjust i Albanien, alltså. Det blev jag redan i första matchen. Jag tycker att om man tittar på deras lag, så kom de ju hit med en defensiv tränare, Debiasi, alltså en försvarsmur. Redan i första matchen visade de att de kunde ju spela offensivt också.
Med en man mindre.
Ja, dessutom.
Just så.
Men jag måste ju säga att jag gillar ju deras defensiv. Utför man försvarsspel bra, så kan det vara fint att titta på. Och det tycker jag de har gjort i den här turneringen. Så att jag tycker det är kul med Albanien, att de visar att de kan stå upp på den här nivån. Och de var inte så topprankade när de kom hit, men de har ju chansen nu att gå vidare som bästa tre, beroende på vad det blir för resultat.
Exakt.
Sen
när vi spelar in det här, så är det ju bara en grupp som är klar. Så det är ganska mycket som hänger löst om tre poäng kommer att
Jag tror inte tre poäng kommer räcka. Det är min gissning bara. Det är bara gissning.
Känns lite svettigt faktiskt.
Men alltså, för att jag tyckte de gjorde det jättebra mot Frankrike, Albanien. Riktigt, riktigt bra. Mot värdnation. Och då vilade man inget folk i Frankrike, utan man körde på. Man hade den där vinsten mot Rumänien i ryggen, och det är två sena mål. Sen Hussai, vi har pratat mycket snack om Bonucci, fina passningar, Boateng är mycket, men Hussai där, alltså han är fantastisk fin, alltså.
Vi hyllade han i förra podden här och vi gick loss då, men alltså vilken passningsfot alltså.
Ja, det måste nästan
och
bli
inläggsfot också.
Det borde bli lite av han borde bli uppskriven här under Silly resten.
Ja, det känns ju som det, alltså. Jag tycker det är jättebrist på den typen av
spelare, definitivt.
Och alldeles för få på marknaden som har de där fötterna. Alltså tänker rätt, bara klok spelare liksom. Och det tycker jag han har visat i den här turneringen på den högsta nivån nu internationellt att han har. Så att han har, på tal om att höja marknadsvärde, det snackar vi många 100%.
Ja, definitivt.
Ja, det är väl ännu ett av det man kan prata om. Det stora fönstret är inte bara ett stort för folk som tittar. Det blir en ganska trevlig, eller otrevlig om man då gör bort sig, så kan det ju naturligtvis svänga. Kloka spelare. Vi behöver spelare som är kloka. Om vi nu går över till Sverige, ska vi grotta ner oss lite i det här.
På tal om kloka spelare.
Kloka spelare, lämna över dit. Vilka behöver vara extra kloka nu? Vad händer?
Jag tycker...
En klok backlinje behöver vi.
Vi behöver en klok backlinje.
Ingen
det är ingen tvekan om det.
Men
vi
kanske
ska börja, om vi ska grotta ner oss ordentligt.
Jag tycker
att vi hade en klok backlinje mot Italien i stora delar av den matchen. Den här matchen kommer ju bli lite annorlunda, tror jag, på just att de har individuell skicklighet, inte minst på sina kanter med Hazard och sådana spelare. Duktiga en mot den. Så om vi ska verkligen peka ut, så tror jag att våra ytterbackar behöver vara väldigt, väldigt smarta i den här matchen. Så är att de spelar Hazard på ena kanten, Carrasco väldigt duktig en mot den spelare på den andra kanten. Kan ju vara en Mertens också duktig en mot den. Men Carrasco var ju bra form i slutet av säsongen dessutom.
Ja, verkligen.
Atletico Madrid där, och jag tror att svenska ytterbackar, det är väldigt mycket en mot en i Belgien som man faller med. Och då handlar det om att vara smart. Alltså verkligen söka understöd och styra rätt och allt det där. Liksom. Inte stöta fram och gå bort sig. Gör man det, då kommer det ju bli luckor för Belgien. Så att svenska ytterbackar blev smarta. Sen räcker ju inte det. Ska vi lyckas mot Belgien och få med oss det resultatet som alla drömmer om, en seger här, då behöver hela elvan vara smart. Hamrén behöver vara smart. De på bänken behöver vara smarta som kommer in. Alltså, vi såg ju, bara för att liksom understryka det här med att vara smart. Alltså, Gudjonsen kom ju in för Island här. Och jag tyckte inte att han var smart när han kom in i det inhoppet. Så det räcker inte med att de som startar bara är smarta heller.
Det tyckte inte Lagerbäck heller, att han var särskilt smart. Han var rätt missnöjd med laget överlag. Vi kommer komma in mer på Lagerbäck, men tyckte att de spelade med huvudet under armen stora delar, framförallt i ledningen mot slutet.
Det tar vi sen.
Men ska vi, innan vi verkligen grottar ner oss i Sverige, vi kanske ska ta förutsättningen också, så man förstår varför den här matchen är så viktig. Det krävs seger.
Ja, alltså man går, vi åkte ju hit och målet var att gå vidare, och gör man den insatsen som man gör mot Irland och välja att inte gå för det efter att man har kvitterat mot Irland, försöka och vara lite mer offensiv eller göra det mot Italien, så hamnar man ju i den här positionen att måste besegra Belgien. Och som Kalle är inne på, har de ju extremt skickliga spelare individuellt. Så att den där startelvan, om vi nu skulle ställa upp med fel balans och man inte skulle få det där understödet som yttre, så kan ju den här matchen mot Belgien avgöras ganska snabbt åt fel håll. Så att jag kan väl tänka mig att vi borde försöka få någon slags trygghet i vår defensiv och sen kanske chansa i andra. Men Irland har ju en...
Vad vill du se? Hur får vi trygghet då? Vilka spelare vill du ha då på plan?
Med tanke på att jag såg tryggt försvarsmässigt ut mot Italien nu. Då ska vi komma ihåg att Italien också lät oss ha bollen. Men det är klart att...
Det här är kul för att ni sa lite...
Ja, jag vet. Men nu glömde jag ju då förutsättningarna. Jag kanske ska göra det innan vi går vidare. Irland är sist i gruppen på en poäng. Sverige är trea på en poäng. Belgien har 3 och Italien har 6. Italien ska vila folk, och men vet, Italien kanske tycker att do är värt att jag ger igen för.
Det tror jag faktiskt, om jag ska vara ärlig.
Och förlora den matchen i England.
Ja, alltså jag tror inte de gråter över liksom det på något sätt.
Men släpper de in flera mål, tappar man inte tempo som, alltså som lag, man vill ju inte gärna.
De har väl 2 kotta i backlinjen med, va? Är det Chiellini och Basagli som har kott sen tidigare?
Ja, det kan det vara.
Nu vet jag i och för sig inte om är det klokt att byta för mycket där.
Nej,
med tanke på att
det
den
är det ju inte, men samtidigt så tycker ju Italien är så väldrillade, så byter de ut några spelare, så tror jag inte det är någon katastrof för deras del. Så
och de verkar sjukt spelare, trygga i sin trupp och vad de ska göra egentligen.
Så är det ju. De har ju inte sett ut att vara på väg och falla ihop på något sätt hittills i den här turneringen. Det känns tvärtom att alltså, väldigt, väldigt tryggt, väldrillat lag som spelar ingen roll om du byter ut någon spelare. De bara fogar in sig i det systemet då, skulle jag tro.
Det borde vara så. Med tanke på att Conte är förbundskapten.
Ja, dessutom. En väldigt skicklig förbundskapten. Så.
Du pratade en del under matchen om att italienarna såg frustrerade och stressade ut lite där. Det var inte den känslan jag fick. Jag tyckte det kändes som att det här var precis vad de tyckte det kändes bra hela matchen. Liksom.
Ja, man kan ju dela upp det. Jag tyckte väl att Pelle och Eder i första halvlek såg frustrerade ut. För de kom ju inte alls in i matchen. Deras offensiv, jag menar, även om Italiens matchplan är att de är trygga, och jag tror att backlinjen kände att det var Italiens backlinjen kände att det var hur tryggt som helst, så tror jag inte Eder och Pelle tyckte att det var så kul.
Nej, de hade nog inte så roligt.
De lyckades ju inte med någonting. Att Eder inte slår en enda passning i första halvlek är ju en helt ofattbar statistik. Det är inte det alltså att han inte slår en enda lyckad passning. Han har inte ens sett enda passningsförsök. Jag har aldrig sett det från en spelare på 45 minuter någon gång.
Har du sett ett EM-lag inte skjuta ett enda skott på mål på
180 minuter?
Nej, det har jag inte sett heller. Men jag kan inte säga att jag kollat så ofta efter det, och det hade väl skett 1980, var det så?
Ja, var de 30, räknade, ja. 36 år sedan.
Och då var jag inte född. Så, att,
så det, nej, har det har hänt.
Inte sett. Nej. Det har inte sett. Men hör jag på nysa?
Det får man göra.
Ja, det är okej.
Buffon fick ju inget betyg efter matchen.
Det var ju väldigt roligt.
Superhånet.
Men det var ju...
Men där måste jag säga så här, där måste jag såga italiensk press också. För att om man inte betygsätter Buffon efter en sån match för att han inte har skott på mål, då har man inte förstått att målvaktsspel är inte bara att rädda skott, utan målvaktsspel är så mycket mer än det. Så det fick jag det sagt. Idag är målvaktsspel väldigt, väldigt lite att rädda skott. Jag tror det är bara... Ja, vad fan är det? Så att 10% av målvaktens aktioner och sånt där är, handlar om att rädda bollar.
I Italien kallas det för senza voto, S.V. Att man helt enkelt inte betygsätter en spelare som inte får något skott på sig. Jag pratade med en italiensk journalist om det där. Och det hände Buffon mellan Genoa och Juventus i september 2015, om Juventus var med 2-0. Och det hände också Handanovic mellan Udinese och Genoa 2009. Ja, okay. Så att det har hänt tidigare.
Det var en bra bonusinfo, det måste jag säga. Men som sagt, de behöver uppdatera sig på hur man ser på målvaktsspel idag. Det är den moderna synen på målvaktsspel är att det är betydligt mycket mer än att rädda skott. Men nog om det. Vad var det vi var inne på?
Vi var inne på...
Det var noll passningar.
Ja, vi hoppar väldigt mycket fram och tillbaka. Vi satt och diskuterade en del utanför. Jag och Kalle också, kan vi
ja, vi hade
säga.
En ganska het diskussion. Eller het,
men vi var inte oense, men vi
hade lite olika ståndpunkter här kring hur insatsen, Sveriges insats mot Italien ska värderas. Jag hävdar ju då att alltså direkt efter så blir det ju en kritik mot den svenska insatsen om att vi har varit si eller så och vi förlorar och sådär. Men jag tror ju att spelarna och tränarna känner sig extremt nöjda, för att Sverige gick ut i den matchen och gjorde exakt så som matchplanen var. Och man håller nollan mot bra motstånd, delvis för att Italien inte går framåt och så vidare. Men man gör ändå en bra taktisk genomförd match. Backlinjen hanterar det svåra i att ligga högt, men ändå hantera det djupledsspelet som kommer och som faktiskt kom under första halvlek flera gånger. Men det är klart att det inte är en insats där vi som är fulländad, för att offensivt så händer det ju ingenting. Men jag menar ju på att jag tror att Sveriges matchplan var att det skulle se ut så här, och så skulle vi räkna med att det kommer någon chans, och då måste vi ta den chansen. Och så hävdar jag att har man ett sämre spelarmaterial, vilket Sverige har, betydligt sämre spelarmaterial än Italien, då så är det så du måste resonera ibland. Att du kommer få några få chanser, då gäller det att ta dem. Och har du då gjort en match där du är organiserad, solid bakåt och inte sätter en fot fel, då har du ju utfört din matchplan. Sen måste du såklart ta läget när det dyker upp. Och Zlatan fick ju ett jätteläge. Ett, han ska absolut inte stå offside där. Det är jättedåligt gjort.
Han har hela backlinjen framför
sig.
Ja,
precis. Han ska inte stå offside. Och nummer två, när han inte står offside ska han sätta bollen i mål. Går Sverige därifrån med 1-0, då är Hamrén geniförklarad. Och alla kommer hylla den här insatsen som en av de bästa mästerskapsinsatserna Sverige har gjort i modern tid. I alla fall en av de bästa mästerskapsinsatserna vi har gjort sedan VM 94. Skulle det förmodligen bli beskrivet som. Så ja, jag tycker att Sverige gör det som man ska göra i den här matchen. Sen är det klart att det är olyckligt att det sker på slutet, och då blir allt negativt liksom, att ja, vi förlorar matchen med 1-0, och då är klart då räckte vi inte till. Men jag kan inte säga att vi var så dåliga mot Italien, det kan jag inte säga. Jag tycker vi tvärtom, vi gör en väldigt väldigt bra match mot Italien.
Och Eder må inte ha passat en enda gång i första halvlek, men han får den där chansen och då sätter han den. trycker in den lågt och hårt och Isaksson har inte en chans. Men du hade en annan åsikt. Jag ska inte
en annan åsikt. Det låter som att jag har suttit där ute och sagt att Sverige var skitdåliga. Det handlar inte riktigt om det. Jag tycker att om man ser till organisationen och strukturen i det defensiva så håller jag definitivt med Kalle. Jag håller med många andra i det också, för att jag läste om att folk tyckte att det var bra. Det har jag inte mycket att snacka om. Och, det är väl det är Lewicki och vad är det, Granqvist som ramlar och sådär. Det är tillfället. Jag tycker inte man kan såga det defensiva spelet även om vi släpper
in. Ramlar ju inte.
Nej, men han tappar
ju sin yta och sen, som sen han ska ha. Och sen ramlar Granqvist. Sådär med facit i hand, det är klart Lewicki kan ju ta en frispark på honom.
Jo, det kan han göra.
Och Lewicki ska falla lite lägre när det inkastet kastas framåt där. Så kommer han att stänga den.
Men sett till organisationen så är det, kan ju inte gnälla för försvarsspelet för att Lewicki kanske egentligen ska vara på den ytan sett till hela matchen. Så att, jag har inga problem med det, men det jag däremot är negativt inställt till här, det är väl att vi liksom inte lyckas skapa mer. Vi vet att italienarna efter en seger i första matchen och låter Sverige ha bollen. Vi har en anfallare i Zlatan Ibrahimovic som är en av världens bästa anfallare, men vi får liksom inte med honom i spelet. Han har redan haft massor mål på sig, han har haft ett kval på sig, han vet vad han kan, alla vet vad han kan, vi får liksom inte med honom i offensiven.
Men om man tar det då, det här med att Sverige inte skapar sådär, det är klart att det är väldigt pikant att inte skjuta ett enda skott på mål på två matcher, det är ingen tvekan om det, men Sverige hade haft större chans att komma till avslut och komma till chansen mot Italien om Italien hade haft bollen. Mm. Om Italien hade gått offensivt. Om Italien hade kommit med 3-4-3 som Monte testa i någon kvalmatch här, eller i alla fall någon träningsmatch här. Då hade Sverige haft en större chans. Nu mot ett lågt sittande Italien. För mig är det så här, jag sitter och funderar, hur fan ska vi skapa chanser mot Italien? Det är väldigt, väldigt svårt att göra det för alla lag. Och då när vi har ett Sverige som inte har några liksom kvaliteter på individuella spelare som kan ta sig förbi. Det blev ju en jätteskillnad nu när Albin Ekdal kom in på mittfältet. Ja, kunde ta fram bollen och ändå ta lite initiativ sådär. Det var ju det enda som skapade öppningar under första halvlek. Och hade vi haft den kvaliteten på våra två yttrar, säg att vi har två yttrar som har varit i bra form och haft den kvaliteten, då hade vi kunnat skapa chansen mot ett lagsyttan i Italien. Men utan det då blir det väldigt, väldigt svårt att göra det. Så att jag är inte förvånad över det. Jag ser det snarare som ett problem. Det enda chansen vi hade haft mot Italien och verkligen skapa chanser, det hade varit att Italien hade gått framåt.
Ja,
det
var inte ett fördel men just, för oss att få ha. Men jag tycker inte att man kan liksom få jättemycket beröm om man ändå inte försöker. Han gör ju inga byten som talar för att han verkligen vill försöka. Han kastar inte in Jimmy Durmaz tidigare. Han byter inte ut John Guidetti och testar en spelare, kanske med liksom tyngden i straffområdet. Vi skulle kunna testa slänga in en stor jävla Emi Kujo och skicka på ett helt annat sätt för att det inte funkar det vi har. Och det är det som gör mig irriterad, att man inte försöker. När vi byter ut Ekdal så tar vi in en mer defensivt mittfält.
Men det tror jag att han inte liksom kanske hade någon annan. Ja, det är ju Pontus Wernbloom då istället.
Jo, men alltså du måste vinna en av matcherna för att gå vidare. Och har du då liksom strukturen i den defensiv, ska du ändå inte försöka? Tycker man att kan kräva det liksom av honom?
Med facit i hand så var det ju, kan man absolut undra varför satte vi inte in Kujovic till exempel. Alltså bra straffområdespelare så. Det kan man absolut kritisera.
Jag sitter inte och säger att han skulle vara en succé när han kom in. Men alltså,
det vet vi inte. Kanske han skulle
det
vara.
Det hade ju ändrat matchbilden. Han skulle ha haft två som kan plocka ner bollen.
Man får ha så här mycket boll mot Italien och de ändå kontrollerade. Vad fan, försöker göra någonting annorlunda då? Alltså jag tycker ändå man borde kunna prova. Har man gjort det här bottennappet och bara fått det mot England och man vet att man måste vinna en fotbollsmatch och du i det läget får ändå ha ganska mycket boll och du sen ställs mot Belgien, då tycker jag att en förlust.
Ja, men jag menar sen ställs mot Belgien. Jag tror inte att Sverige kände, eller Hamrén kände så här, att Belgien är så mycket bättre än vad Italien är.
Nej, det är mycket möjligt.
Italien klädde.
Du har bara en chans Belgien kvar, då har du bara 90, nu har du 90 plus.
Så är det ju, men samtidigt hade de det går alltid att vända och vrida på det. Så är det ju.
Jag vet, vi kan ju sitta hur länge som helst.
Precis, och det var det vi gjorde innan. Den podden hade blivit bra om jag spelade in det. Nej, men grejen är, det jag menar sådär, det är ju att du vet ju aldrig. Du sitter ju med facit i hand efteråt. Och det är klart, nu när vi förlorar den där matchen med 1-0,
då är ju allt
fel. Jo, men jag köper mycket av det du säger.
Men hade Zlatan gjort mål på det där, hade han bara stått en halv meter rätt där, gjort mål på det där, vi gått därifrån, ja men då hade ju allt det här i matchplanen varit rätt. För då hade vi gått därifrån med 1-0. Och det är där jag menar, liksom, allting kommer ju formas av vad slutresultatet är. Nu förlorar vi och då hör man liksom opinionen att allt var dåligt liksom. Men det tycker jag inte. Jag tror att spelarna känner själva, De gjorde precis så som matchplanen var. Utförde det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Jag vet ju hur positiva tongångar det var i paus. När vi hade 0-0 mot Italien.
Jo.
I det läget. Och sen gör de det där målet och då har allt varit fel.
Men... Där finns ju valfri svordom in här. Visste Zlatan om vid det här första, när han missade den. Han vet om att det här borde jag ha gjort bättre. Han vet om det. Den bilden när han står vid stolpen. Han visar ju sällan att han själv, men där ser man ju att han vet. Men... att han kan bättre. Att han skulle stått rätt. Det var ju därför han kollade direkt ut och nästan hoppades att det var offside. Kändes det som.
Herregud vad skit han hade fått om den inte hade varit offside. Ja.
Men det finns ju två bilder här. Det är ju den bilden. Han borde han gjort mål. Han vet om det. Och sen den bilden direkt vid avspark. När han står och stirrar ner på bollen. När de har gjort mål också. Det är ju de två punkterna som alltså nu är inne på, som också förändrar hur vi ser på den här matchen. Nu hade de gjort 1-0, du har rätt. Jag inte hade vi suttit här och pratat om att
nej. Alltså, men sen jag håller ju med dig mycket, det sa jag ute där också Kalle, men det är liksom de här frågorna får man ju ändå i huvudet, och det har ju varit mycket frågor under Hamrens styre. Det är ju inget snack om saker liksom. Alltså. Mittbacksval och ja, alltså, men sen ser vi också att det saknas ju någonting i hos de svenska spelarna. Jag tycker till exempel att...
Kvalitet.
Ja men just också, vad är självförtroendet? Och alltså man tror inte riktigt på det.
Trodde man inte det skulle komma
lite,
med de här spelarna?
Jo, alltså, det är lite såhär, jag kan förstå, folk är ju jävligt kritiska till Sebastian Larsson. Men jag har inte, alltså jag har allvarligt talat inte mycket större förhoppningar än det jag ser av Sebastian Larsson. En spelare som inte har spelat så mycket i Sunderland. Han är inte högytter för att han ska göra sin gubbe i det svenska landslaget, bla bla bla. Sen kan man titta på Emil Forsberg. Han är där för att han ska göra sin gubbe.
Och där är du missnöjd.
Alltså, han har inte varit med i landslaget så mycket heller. Han har skrivit upp ganska mycket, men han kommer med självförtroende. Men det är klart att jag är inte 100 nöjd med honom. Men å andra sidan är jag ju inte med Zlatan Ibrahimovic heller för den delen. Men det är ju någonting. Även om stämningen är bra och de är nöjda med det här, så är det ju någonting som inte funkar. Men man kan inte sätta liksom... Det är så jävla svårt att sätta finger på vad det är som gör att man liksom inte får det att fungera överhuvudtaget.
Men det måste de få nu.
I offensiven få... menar jag ju då, Kalle.
Ja, nej,
men jag tycker att Ekman
nu har vi pratat mycket bakåt, förlåt.
Men alltså... Ja, vi kommer till Berg. Men alltså... offensiven, om man tar matcher som Italien, när vi sätter vår defensiv på ett bra sätt som i den matchen, då ska jag säga, då har vi inte kvalitet för att
hota offensiven.
Nej, men för att öppna ett låst Italien som står i sina positioner, den kvaliteten har vi inte. Mot Irland skulle vi definitivt ha en bättre offensiv. Och där kan man verkligen ställa frågor. Och det finns mycket att önska kring Zlatans roll i landslaget, tycker jag. Alltså, det är en sak att han i ett possession-baserat PSG droppar ner och
spelar. Absolut, men inte i Sverige.
Nej, men sen i Sverige när han gör det, alltså, där har ju inte han den omgivningen där de kan sy ihop kombinationer. Nej. Och passningstrianglar och sen bara hitta en som kommer in bakom backlinjen. Det gör de ju i PSG, gång på gång på gång. Men de har ju fötter runt omkring Zlatan som sitter på Di Maria, alltså den typen av spelare. Och där tycker jag ju Simon Bank har en poäng i sin krönika som han skriver idag, just det där med att i ett svenskt landslag, i det här raka 4-4-2-spelet som jag ändå tyckte upplevde fungerar väldigt bra i playoff-matchen mot Danmark, bollen ska ju upp tidigt till våra forwards. Ni ska inte hålla på och ha bollen och rulla runt den och sådär. Det är inte vår spelidé i Sverige i det raka 4-4-2 som vi spelar idag. Det som vi någonstans har, där vi har fått ett försvarsspel som jag tycker fungerar rätt bra. Framförallt i matcherna mot Danmark. Men även fungerar väldigt, väldigt bra mot Italien. Bollen ska upp snabbt till våra två.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Två forwards. Vi ska låsa fast den där uppe och sen ska det gå snabbt fram till målet. Men så har vi inte spelat i den här turneringen, och när vi spelade så mot Irland, då var det ju bara sån här hopplösa lycka till bollar liksom mot våra forwards, som de inte hade en chans att vinna. Det var alldeles för dålig kvalitet på de bollarna.
Snäll adress på den bollen. Nej, eller precis. De bollarna.
Så att, ja.
Men om vi då ska gå in mot Belgien, det här är ju vår sista livlina. Det är ju det positiva med det här nya EM-upplägget. Det finns i princip, det var ju alla lag utom Ukraina hade ju i alla fall en livlina inför sista omgången. Men Belgien,
det är nästan som de här ungdomsturneringarna, alla får pris liksom efter man har spelat, alla fått diplom
och negativa rubriker. Men Belgien måste ju i alla fall, det, Belgien är inte Italien.
Vi borde få ytor för att, alltså, i och med att de är så individuellt, alltså de har ju inte fungerat som ett lag, men de har ju en individuell skicklighet. Och sen lämnar de sin
vill, de vill framåt.
Ja, de vill framåt, och de har ju sin offensiv i sina spelare. Och sen så har de den här defensiven där ytterbackarna inte rör sig. Så att vi skulle ju kunna i omställningar kanske få lite ytor. Men det gäller ju också att vi vinner boll när De Bruyne, när Hazard och Mertens och kompani typ utmanar och att vi orkar ställa om och att vi har så mycket folk i omställningen också. Som det har sett ut nu de här matcherna, så vi har ju inte hamnat i de situationerna i för sig heller. Och sen ska han då chansa, Hamrén här nu, med att liksom spela offensiva yttrar mot Belgien. Jag vet inte fan, alltså,
det
känns
ju
inte rätt.
Det är där som blir tjuvläge nu, alltså.
Men Ekdal känns väl som en viktig nyckel. Jag
förutsätter centralt så är det ju, centralt ja, det är ju Källström och det Ekdal. Det är väl inget snack.
För han har ju viljan och tittar ju också
vi
framåt.
Vi kör samma backlinje, vi kör samma inne i mittfältet.
Ja, det kommer det ju vara. Det kommer det vara. Jag tror ju att Sebastian Larsson kommer fortsätta.
Det tror jag också.
Inte minst då när Hazard spelar ofta till vänster.
Exakt.
Och, ja, det kan behövas lite extra täckning mot honom. Sen har han vandrat lite höger vänster så, som man gör i matchen.
Och De Bruyne startade centralt sist.
Ja, det tror jag han kommer fortsätta spela. Ja. Jag tror det. Så att backlinjen, centrala mittfältet tror jag sitter. Sebastian Larsson tror jag sitter. Jag tror Emil Forsberg sitter också. Jag tror att man hoppas på honom en match till. Och sen blir det ju Zlatan. Och att döma av träningen där idag så blir det inte John Guidetti då, men vi får se. Det låter jag vara osagt.
Emil har ju, han hypades ju upp extremt mycket inför EM också. Ja, kraven är ju jättehöga på honom. Om man ska komma ihåg när han var med mot Danmark, så var han ju, han var ju fantastisk då. Han låg ju bakom i stort sett alla mål. Nu har det varit två matcher där hela landslaget har varit svaga, och han har fått rätt mycket skit.
Han var ju ganska bra i genrepet också.
Ja, jo, absolut, men det är klart att man hoppas på honom. Men jag tycker ändå att
men jag
man är också rätt hård i kritiken.
Niva skrev väl att han var vår bäst, solklart vår näst bästa spelare efter Zlatan. Och det har ju inte varit i den här turneringen.
Nej.
Långt ifrån, och jag skulle inte säga att han är det heller.
Men Zlatan har väl inte varit vår bästa spelare heller.
Nej, det har han inte.
Det är ju nästan Isak som
typ. Men här kommer jag ändå vara ohotad på tronen.
Ja, nej, men jag har stora förhoppningar och stor tro på Emil Forsberg. Jag följer honom mycket i Schweiz i Bundesliga, och så jag tycker han har varit fantastiskt bra. Han har någon annan roll där och kan spela också i ett lag som är dominanta där också, ska man komma ihåg, precis som Zlatan spelar i ett lag som är dominant i Frankrike. Och även om Zlatans PSG då har klart mycket större stjärnor än RB Leipzig.
Men där får man... vi kollade på senaste matchen tillsammans, och då noterade du en sak med Emil Forsberg som han gör nu som han inte gör i sitt klubblag, att han vände hem nästan hela tiden.
Ja, alltså,
någonting som inte du har sett honom göra.
Nej, han har en fri roll
en hel del ord om detta.
Han har en fri roll i Leipzig till vänster, och han har ju inte samma, jag ska inte säga att han har massa defensivt ansvar i landslaget, men han går fram på ett helt annat sätt, och han utmanar det. Han lyser mycket 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 mer med självförtroende. Man gör här i Sverige tycker jag varit mycket vända hem, känna på bollen, vända hem, spela i sidled och sådär. Och det är klart att det, Kalle var ju inne på det innan, det är svårt att möta ett italienskt försvar och sådär, men jag tycker att det
måste
var
våga.
En del som Irland också, även om han försökte kanske lite mer.
Men då är det också frågan så här, hur mycket hänger det på Emil Forsberg?
Nej, det är det jag menar.
Det är
nej.
Inte tillräckligt många lagkamrater som är med i
förmodligen är det inte, han har inte så jävla mycket alternativ, så därför är det ju liksom det talar ju ganska mycket för att den spelaren som vi då vill ska kunna vända om och ha spelalternativ, han får istället vända bakåt och rulla hem eller i sidled. Och det är ju liksom inte kritik mot Emil Forsberg, det är ju lika mycket mot att det inte finns spelalternativ eller löpningar.
Eller vad han har fått för instruktioner, det
vet jag inte. Men det var bara någonting som man såg, det var mycket, mycket sånt, och jag vill ju, det är som sagt helt andra lag och det är klubblag och det, ja, man känner varandra bättre och sådär liksom. Så att jag vill inte kasta för mycket skit på honom, men det är klart att jag vill se mer, jag hoppas att se mer liksom. Jag tror att det kommer bli en intressant spelare för svenska landslaget i framtiden.
Mycket press tror ni Zlatan känner nu inför den här, det kan ju vara sista matchen nu.
Man känner ju alltid press inför varje landskamp.
Ännu mer nu.
Det är ändå sådär, allt vilar ju på honom när han än, liksom varje match känns det som. Och jag menar, den pressen han hade på sig inför playoff-matcherna var ju enorm. Jag tror att det är någon ny situation för honom på något sätt. Det är klart att han känner press och känner att han inte har varit bra i den här turneringen.
Det är det jag menar om man lägger på allting. Han dessutom har nu för en gång sagt att, det är, att han ska bära resten av laget. De ska skita i pressen.
Men han har ju burit lag i hela sin karriär. Så att jag tror inte det är något, jag menar, någon ny situation för honom som han tyngs av. Utan det är lite oroväckande att han har varit så långt ifrån målet, att han har
han gillar inte när han går ner och rullar boll som defensiv mitt.
Nej, precis. Alltså, att han, mot Irland med samma tendens liksom, sjunker och sjunker längre och längre ner i plan, och det har varit oroväckande.
Och med det sagt, kanske den enda bra djupledsbollen, den slår ju han där nerifrån upp till Sebastian Larsson som bröstar ner den till Gudetti.
Och skottet där i första
halvlek. Det är typ den enda, då är han på fel position, men då slår han en boll med riktigt bra kvalitet. Det
är, om man är lite naiv här nu och tänker att allting kommer funka mot Belgien, så drömmer man ju lite om att Belgien ska bli lite sådär frustrerade, lite loja och kanske slarva lite när de ska försöka liksom trixa sig. Och man kan slå den här långa bollen på Zlatan och få lite löpningar, och man i Belgien då har tappat sina mittfältare i försvaret och vi ställs mot en backlinje, och ja, det kan bli lite kombination och annat, att man får se honom utmana och komma rättvänd på ett annat sätt.
Det känns väl mer realistiskt, alltså, som jag ser det känns mer realistiskt att Belgien skulle kunna bli frustrerat och börja tappa position.
Och de kommer bjuda på fler ytor än vad Italien gjorde, och får vi då upp Forsberg i lite djupledslöpningar, får vi Zlatan att suga ner lite bollar på den långa passning som Kalle är inne på att vi måste söka han fot, då skulle vi ju faktiskt kunna skapa en del. Men sen är ju frågan om vi håller tätt.
Ja, och där är ju frågan.
Belgien håller ju sällan tätt också.
Nej, det kanske de inte gör.
De hade ju 8 raka med insläpp där
innan. Ja, det kan stämma. Nej, men till syvende och sist handlar ju den här matchen om att först sätta defensiven. Ja. Ändå, även om vi måste
vinna. Jo, så är det. Jag håller med.
Att vi ska ha en tät defensiv. Och där handlar det ju verkligen om att inte släppa till några omställningslägen. Och det är ju lite sådär, det ena har ju gett det andra här. Jag såg ju Belgien och granskade deras kvalmatcher. Jag tyckte inte de hade något bra omställningsspel i någon match där. Men de har ju kommit till den här turneringen och insett att vi var inte så himla bra mot uppställt försvar. Nej. Det har de sett. Mot Italien, alltså inte tillräckligt bra. Irland första halvlek, inte tillräckligt bra. Nej. Så jag tror att budskapet från Wilmots i paus där mot Irland, det var, får vi omställningslägen, då måste vi verkligen gå för det. För att de hade svårt att öppna Irland i första halvlek också. Så där är ju nummer ett. Det är ju inte släppa till några kontringslägen. Och hur gör vi inte det? Ja, då har du den där svåra, balansgången. Hur mycket folk kan du skicka fram? Självklart måste du anfalla, men hur mycket folk vågar du skicka fram? Och då är det återigen det där. Då har du följden av det där. Kommer Forsberg vända hem för att han inte har tillräckligt många med sig när vi väl går? Så det är ingen enkel ekvation.
Det är inte så att han kommer springa och dribbla efter en kvart, 20 minuter när vi har flyttat upp laget och riskerar att förlora boll. Så att det är klart att den är svår.
Vi kan ju säga att den här matchen kommer ju se, den kan se ut på väldigt många sätt. Men så länge som 0-0, då kommer man ha ett tydligt scenario fram tills det är en halvtimme, 20 minuter. Då måste ju Sverige garanterat gå framåt. Belgien kommer ju klara sig. Men första målet, när väl första målet har kommit, om det kommer, då kommer ju allting att förändras på en gång.
Du använder Erik Hamréns gamla devis här: mål förändrar matcher. Är det du säger?
Det är slutelvan som räknas. Han är inne på 2.
Ja, exakt.
Jag tror jag går ut nu.
men här, säg att Sverige gör 1-0. Då måste ju Belgien släppa loss alla sina krafter igen.
Ja, men så är det ju. Alltså, mål förändrar matcher.
Men det känns som att vi kommer få se.
Det
känns som att vi kommer få se samma elva eventuellt,
alltså,
då Baj, Gudetti ändra. Annars tror jag nästan att vi får se samma elva som mot Italien. Men i andra halvlek, om det fortfarande är oavgjort, eller för den delen vi ligger under, då är det ju i och för sig kört. Det känns inte som att vi gör 2. Men då kommer väl Durmas anfallsbit.
Det kan till och med Kujovic komma in faktiskt.
Då kan
man anfall, Zlatan, Tia, trebackslinje.
Ja,
jag tror att det kan bli allt då.
Då släpper han.
Nej, det tror jag. Det, absolut, det
men jag håller med, som första kvart, halvtimme, till och med 45, det är defensiven som räknas. Ett mål i baken och omställningen mot Belgien, då kan det ju rinna iväg, alltså, så att det är ju defensiven precis som i de andra matcherna.
Nu känner jag att jag har lagt en lite negativ ton på det här, för att jag är lite skeptisk till att vi kommer klara. Men om Sverige...
Lite skeptisk, jag ger Sverige 5% chans. Typ.
Vad ger 5%? Du?
5%? Ja, okej. Okay.
Det var lågt.
Ja. Jag skulle ge 15.
Ja, men tänk...
Vinst. Men vinst. Om, 15.
15%. Ja, men tar vi de här 15%, 5%?
Ja, jag räknar ju in att gå vidare då också.
Vi sitter annorlunda.
Alltså 5% på att vi går vidare. Ja.
Ja, okej.
Okay. Då räknar jag så att in Irland också och att du hamnar...
Ja, okej. Okay. Ja, jag räknar ju bara på vinst.
Ja, då kanske du kan få 7-8 av mig. 9 kanske.
Ja, men vinner Sverige så går vi väl vidare som en av de bästa treorna.
Ja, det kanske vi gör. Det, ja, fyra poäng måste räcka.
Och vi har ganska bra målskillnad också.
Ja, vi har ju bara en udda målsförlust, så ja, det borde vi ha.
Så vi borde ligga...
Ja, vi kan ha 1-0 och vi hamnar på 2-2 i målskillnad, just det.
Ja, ja. Så där ligger vi.
Ja.
Så seger.
Ja, du ser. Mer
ja, pessimist. Ja, okej. Okay.
Nu ska vi lämna Sveriges grupp lite. Vi har verkligen bomblat ner. Men Sverige fick ju kämpa sig hit för att ta sig den här gruppen. Vi var tvungna att kvala mot Danmark i playoff för att ta sig hit. Och det gjorde vi efter att ha tappat placeringen mot Ryssland och Österrike. Det blev utspelade på Friends. Ryssland och Österrike och Sverige. 3 poäng har vi samlat ihop som 3 lag på 6 matcher. Ja. Vad är det för grupp? Hur har vi tagit oss hit egentligen?
Det var
egentligen?
Dödens grupp, men då menar jag negativ. Det var liksom... det var verkligen group of death när vi väl kommer till EM.
Nu kanske alla går vidare.
David Alaba sover ju i Österrike. Han har det, förutom det här skottet efter 30 sekunder. Han har det inte lätt utbytt.
Nej, det var sjukt liksom.
Ja, det är sjukt. Det är lite som när Saki bytte ut Badio. Det gick ju vägen.
Ja, den var sjuk. Alltså, fy fan vad sjukt den var. Ja. Roberto Baggio pekar på sig själv och säger, me! Kolla på förbundskaptenen liksom och bara liksom joggar av planen. Så gör Dino Baggio målet då mot Norge om jag inte minns fel.
Ja, det är det. Ja, är det Dino? Ja, det är det.
Nick.
Så det gick iväg.
Men det var det. Men VM 94 för
övrigt. Ja, Österrike blev tagna på sängen mot Ungern. Det är ingen snack om saken. Och sen har vi det röda kortet då som kommer när de jagar en kvittering. Istället blir det 0-2. Jag älskar det Klein. Vad heter han? Kleinheisle?
Kleinheisle, han är jättefin spelare.
Och sen mot Österrike så var det ju Portugal för nästan hela slanten. De pumpade ju på som fan. Och sen, jag tror att...
Det är intressant det här med Alaba, om vi bara håller på Alaba där. Hans roll där. Ja. Alltså han är ju legat väldigt offensivt så.
Ja.
Och får väldigt lite boll. Mm. Och det blir ju också en fråga om hur använder du din bästa spelare på rätt sätt. Mm. Vi vill ha Zlatan så långt upp som möjligt för att han ska vara så nära mål som möjligt. Om Alaba inte kommer med i spelet, är det rätt att ha han så långt upp då så att han inte får känna på bollen mot ett skickligt Portugal som rullar runt och styr matchen och så vidare. Alltså jag hade kunnat se att ta ner honom i en sån typ av match för att han ska vara den som kanske till och med sätter upp spelen. Alltså då har du fått trygghet från ta bak liksom och så.
Helt klart, om man ser på när vi mötte dem på Friends så hade han ju, där prickade han ju verkligen in Alaba och får med honom på rätt sätt i den här matchen. Det var ju fantastiskt, men jag håller ju med, det är väl därför han tar ut honom där också, att han märker att han får inte in honom på ett vettigt sätt, så då plockar han honom. Men det är klart att man måste, när man har en sån spelare, verkligen utnyttja hans kunskap, och det har de inte kunnat göra. Det är klart att han hade säkert varit helt annorlunda om den där skottet efter 30 sekunder hade hittat in mot Ungern, men de är ju en besvikelse. Sen om man hoppar över på Ryssland, de fick Zagojev och Denisov skadade och sådär, och de har ju det väldigt, väldigt tufft mot England. Får ändå med sig en poäng. Det var ju verkligen en gåva. Är det Berutski som nickar in den?
Berutski.
Ja, sen tycker jag väl om att de har en liten period mot Slovakien, men alldeles för kort period där de egentligen hotar. Men de har ju haft ett extremt tufft.
Problemfyllt.
Ja, liksom, EM, uppladdning och hela
den kom in i sent skede. Ja, skador på nyckelspelare. Känns som alla deras centrala spelare. Liksom,
att så går ju och Denis och vi är jätteviktiga. Ja, liksom, och, sådär, så att, och tittar man då på att de här Sverige, Österrike och Ryssland, det är klart att det är komiskt att de har 3 poäng tillsammans och har varit väldigt bleka. Alla tre. Alltså.
Ja, det är inte 3 starka poäng som
kommer
ner.
Det är verkligen inte då. Då har man själv tänkt inför EM. Ja, Ungern hade det. Alltså man har tittat på andra grupper och tänkt att vissa lag efter det ganska enkelt, men de har ju verkligen, alltså verkligen presterat i EM på ett sätt som man inte riktigt trodde inför det här mästerskapet. Så att, ja, det är bara att lyfta på hatten.
Men Österrike kan ju alla tre lagen kan ju gå vidare som sagt, va? Men Österrike, då måste man göra på bekostnad av Island
Och det vill vi inte
matchen. Och det är ju Lagerbäck som bara har varit några minuter från att vara i princip redan klar.
Ett och inte bara klar, han hade ju varit klar president och allting liksom.
Det är han ju redan nu typ.
Ja, så att, han hade ju
de hade väl döpt om landet.
Ja, men i princip.
Men vilken framgångssaga. Men verkligen, lite tack här nu som vi får se vad det betyder.
Ja, så är det ju. Och där ser man ju verkligen hur små marginaler kan vara. De gör också utifrån sin matchplan en väldigt bra insats. Står emot. Sen sätter de några fötter fel.
Vem är det som inte är med där när han slår bollen i djupet?
Ja, det var ju intressant där i studion, i SVT-studion snackade de ju om markeringsmiss från Eidur Gudjonsson där, men det var det ju inte. Nej. Utan det var ju snarare
Gunnar som går ut och sen är det väl
ja, det är ju, jag tycker det är Emil Halfridsson som missar, ja, det är, i sin
ja, det är Halfridsson som hoppar in istället för Gunnarsson, det är hans
ja,
yta.
Precis, jag tycker det är hans positionsspel som inte är bra där. Sen är det ju den närmaste mittbacken också, om man ska grotta ner sig ordentligt, som inte flyttar över riktigt i första läget där, så det blir det väldigt stort avstånd där. Men ja, nog om det. Det var ju trist liksom för oss som ändå håller på Island, att jag menar, tre poäng där, då hade ju de varit nästan vidare. Ja. Det har varit hur häftigt som helst.
Ledde ju med 1-0 här då.
Ja, precis. Så nu har de Portugal, och min känsla är att Portugal på något sätt kommer att, nej förlåt, inte Portugal. De har Österrike i sista matchen, och på något sätt så tror jag att Österrike, att de kommer falla på målsnöret. Liksom,
ja, alltså Österrike har sovit i två matcher. De kommer ju liksom bara pumpa här i sista, och jag tyvärr är jag nog med dig där, Kalle, på att det kommer nog gå åt skogen.
De kommer göra en bra match, men de kommer falla på målsnöret på något sätt liksom. Eller så får de kanske får ett kryss, men att det räcker inte heller liksom.
När vi ändå är inne på Islandsmatchen, det var ju nära att bli en sån fruktansvärd glädjesaga. De var ju helt tillbaka pressade av Ungern, ska sägas i slutet, när Ungern verkligen
Ungern är bra.
Mål.
Ungern gillar jag skarpt alltså. Ungern är ett riktigt bra fotbollslag som eller riktigt bra fotbollslag utifrån vad vi trodde.
Förutsättningarna.
Förutsättningarna inför den här turneringen, så är de ett riktigt bra fotbollslag. De kommer hit och spelar jättebra fotboll. Klaisen Eise, som du säger, på mitten där är man ju lite kär i nu.
Varje Bremen spelar i Tutsak, eller vad han heter, Balla Tutsak, som öste in
mot PSV. Han har vi ju i och för sig känt till det. Klaisen Eise har inte haft lika mycket koll på, för jag har inte följt Bundesliga.
Men målvakten har man också haft koll på. De där brallorna har man sett några gånger.
Ja, det har man ju.
Zoltan är fin också.
Men det jag tänkte komma till var att Island samlar kraft efter insläppta målet och faktiskt får upp bollen lite.
Ja, Gylfi. Ja, jag tänkte det där.
Alltså, de är så nära där.
Ja, man tänkte, ska de få en straff till? För den första var ju ändå billig. Och så tänkte man, ska han få en till, så får ju Gylfi chansen. Skjuter i muren. Och Gudjonsson, alltså den styrs ju liksom precis utan. Så det är ändå nära att de studsar tillbaka. Helt klart. Jag sitter och kollar på ranking of third places teams. Där har ju Nordirland 3 poäng. Slovakien 3, Albanien 3, Portugal 2. Tjeckien är det femte på en, och sen Sverige sexa på en. Nordirland, det hade väl varit lite småkort om de hade klivit vidare. Bara lite så spontant slänga ur med den. Fick inte mycket till ungande svar där.
Ja, det kan ju gå bra för de brittiska. Där kan ju alla gå vidare. Ska vi bara direkt då kanske prata England? De spelar ju ikväll, så då får vi skynda oss på lite om vi ska hinna få ut någonting av det. Hur ska de ställa upp för att gå vidare? Är det Pardy Vardy direkt in från start nu, eller vad fan händer?
Det tycker jag.
Harry Kane har ju inte levererat, det måste vi.
Han har varit helt under isen. Vardy kommer in, gör mål senast. För mig är det självklart att han behöver ruska om det där lite grann. Jag tycker också att en sån som Sterling, som inte visar någonting i första halvlek senaste matchen.
Ut.
Och sen
Sturridge från start.
Skulle det vara intressant med Sturridge från start faktiskt. Skulle det vara. Se han få liksom, med all den här vad ska jag säga, irrationella spelstilen han har. Man vet aldrig riktigt vad
han är fin,
honom,
han är igång, så att
han ta sig förbi sin spelare, han kommer till avslut och så vidare. Nej, men han tycker jag ska in också. Så att de två ändringarna. Sen kommer det bli fler ändringar.
Ja, det snackas om 5-6 stycken.
Ja, precis, de kommer vila ytterbackar och gå runt på. Så det är ju sånt där som du får ju lita på att Roy känner till vad spelarna har för fysisk liksom belastning nu, och han bedömer väl att tre matcher på 8 dagar här, då är en chans för honom att vila ytterbackarna och gå in med nya som kan göra det minst lika bra. Han har ju, till skillnad från många andra länder, väldigt jämna ytterbackar, ska ju sägas. Alltså det är inte så stor skillnad på honom och Kyle Walker. Så stoppar in en Nathan Kline till höger, Ryan Bertrand. Det hade kunnat varit de som hade varit första val. Det är inte som andra länder som har en gjuten elva. Jag tycker England har kanske den jämnaste truppen i hela EM.
Så de kan rulla lite utan att tappa allt för många procent.
Liksom. Ja, mer än andra länder.
Och de är väl säkra som topp tre också med 4 poäng.
Ja.
Ja, han spelar ju lite poker här nu, Hodgson, ändå. För att det är ju...
vilka man kan få möta kan ju bli intressant.
Precis, så där det är ju såklart viktigt att positionera sig inför slutspelet. Men han är väl beredd att gambla lite nu och vila lite spelare, komma extra fräscha in i ett slutspel. Och ja, återigen, det här vi snackade om innan podden här, vi vet inte om det är rätt eller fel. Vinner de nästa match i slutspelet, då är han geniförklarad. Förlorar de, då är han halshuggen, eller på säga. Det låter makabert.
Särskilt i England också.
Ja, men i England blir det ju nästan så.
Ja, det kunde undvika Tyskland, eller vad det nu. Jag är inte riktigt koll på vilka de kan ställas mot, om man blir 3 eller 2 i den gruppen. Men Wales... om vi ska hålla oss där, eller Bale som man nu vill kalla dem.
För mig känns det, alltså jag har ju till och med lagt bettingtips på det här på Jubet-bloggen, men alltså jag tror inte Wales förlorar den här matchen, och jag kan mycket möjligt se en Gareth Bale kontra in en boll här mot ryssarna, för de måste ju ändå gå för det, de är sista gruppen på en pinne. Jag är mest ändå sugen på första matchen, men det är mycket för att jag vill se hur bra Slovaken kan vara här mot England med Weiss och Hamsik. Ja, men alltså för att jag tyckte ändå de gjorde fina mål mot ryssarna.
Fick
ju stryk mot Wales, men alltså fan, nu får man se hur de står sig mot ett engelskt landslag. Men när det gäller just Ryssland och Wales, jag har svårt att se att ryssarna skulle dunka till Wales och bara resa sig. Jag vet inte om du håller med, Kalle.
Jag tror det är för mycket problem inom ryska landslaget. Alltså så, jag tror inte heller att de reser sig och slår Wales.
Wales känns så enat liksom.
De slåss överallt annars, men på planen där har de lagt sig liksom.
Ja, lite så.
Det finns inte balansen liksom.
Wales kommer hit och den passionen och inställningen de visar i första matchen där, den var enorm. Jag tror att det kan försätta berg, och jag tror att Ryssland är inte någon sådär jättesvår nöt att knäcka nu i det här läget. Det är ett sånt där lag som går lite emot dem, så kan de åka hem härifrån med 3 förluster och sen liksom 0-3 i sista matchen också.
Utan tvekan. Och sen alla verkar göra målvaktstavlor så fort Bale har en frispark, så Akin Fejev släpper väl in något konstigt mål.
Det verkar ju alla målvakter göra på Bales frispark, så att,
det måste vara något mer om.
Ja.
Men förutom att några målvakter har gett Bale på frisparkarna, så har det varit jäkligt målsnålt. Alltså EM i stort. Nu är det bara 2 matcher som har spelat.
Vi ligger lite under 2 mål per match. Är det 1,70? Jag tror att jag skrev, UEFA skrev 1,96 innan gårdagens match.
Igår var det 0-0-1.
Är det 50 mål i EM totalt? Kan det vara något sånt?
Jag vet inte exakt hur många det är.
Kommer det ändras nu? För nu blir det ju lite mer ändå. Första målet avgör matchbilden.
Jag går tillbaka.
Nej, men eftersom alltså, lag måste ju släppa
måste
på
gå
det.
På det lite mer. Så är det ju. Men anledningen till att det har blivit så här, tror jag, nummer ett, det är ju det här med att trean kan gå vidare. Det har ju varit en katastrof egentligen för EM, tycker jag. Det blir liksom en uppmaning till att spela defensivt, ta ett kryss. För att ta ett kryss, då kan du ju vinna nästa match. Och så har du 4 poäng och så kan du gå vidare som 3. Det är ju för mycket livlinor i det här EM:et, och det gillar jag inte alls. Nummer två är ju att...
Det är för dyrt att förlora 1 poäng.
Ja, precis. Och det är för många lilleputtländer med i det här EM:et också, som inte kommer hit med en offensiv och proaktiv fotboll.
Som utan, inte ens skjuter på mål.
Nej, så de kommer hit och ställer ut bussen. Och talar inte nödvändigtvis om Sverige liksom så, utan som inte har skjutit på mål, utan andra länder också. Det är defensiv fotboll. Och samtidigt då, så det här sammanträffar då med att de större nationerna är inte tillräckligt bra. Tyskland är sämre än vad de var för 2 år sedan. Italien är inte någon liksom superbra offensivt lag. De har en jättebra defensiv. Spanien, där de har imponerat hittills, tycker jag. Men där var ju också den där frågan, har de ett anfallsspel, har de liksom en striker där framme? Nu har ju Morata gjort 2 mål i förra matchen, så nu har jag rättat ut lite det frågetecknet. Men även andra topplag tycker jag som, ja, liksom, de är uddlösa liksom. De har inte kvalitet. Belgien, Portugal, sådana lag, de har inte imponerat på mig hittills. Bra spelare, jättebra spelare, men det som lag är de inte liksom tillräckligt bra för att öppna. De är inte tillräckligt samspelta för att öppna låsta försvar.
Nej, och sen vi bevittnar ju faktiskt just nu ett EM där Ronaldo missar straff till exempel i Portugal.
Han har skapat extremt mycket målchanser. Jag tror det var 14 stycken mer än Tjeckien och mer än Sverige definitivt. Jag har haft massor med skott på mål, bränner en straff. Men alltså
såg du inte Champions League-finalen 2008?
Han har ju bränt straff, men det är inte vanligt att säga. Men alltså, han ska ju ha beröm för allt han skapar. Han skapar ju hur mycket som helst, tycker jag ändå, och sådär. Ja, absolut. Även om han bränner straffen, så jag tycker man kan såga Ronaldo de matcherna när han är totalt osynlig och ändå inte gör mål. Han brukar ju vara osynlig och göra mål. Men här tycker jag ändå att det är klart vi har de här höga kraven, så det är klart vi tycker att han borde ha gjort ett mål här, men
så gör man en sån match som han gör senast, när man har så mycket avslut och liksom,
det är svårt att liksom sitta och gnälla på
honom. Ja, det går. Det
även om man bränner.
Han gör det väldigt bra. Han tar sig till jättemånga lägen, och det är klart att han ska borra in den där straffen. Där kan man ju peka på att det borde han ha gjort, men jag tycker han gör en bra match senast. Så bättre att ta sig till chanserna och inte göra mål, eller att inte ta sig till chanserna alls.
Det största han gör är väl efter. Nu tycker inte jag att egentligen Ronaldo ska bestämma om en supporter ska få vara inne på plan eller inte. Det är alltså lite så här konstigt inte. Att spela verkligen ska hålla över säkert. Tänk om någon hade sprungit in och gjort att med sig någonting som vi helst inte ens vill tänka på, och det hade hänt, och så är det Ronaldo liksom som bestämmer det. Men just att han står där, han har bränt straff, ja. Han vet att han ska få mycket skit, han är säkert frustrerad. Han fick skit efter Island, och det är säkert därför han gör det också. Han vill inte se så illa ut efter att han har inte gjort mål på 2 matcher. Men att han ändå kan hålla sig så pass fin får han ändå liksom.
Ren PR-grej alltså.
Jag tror att det han bara tänker igenom. Nej. Det här, vad
han gick för rakt ut mot efter Island, han var vansinnig. Ja. Nu har han 2 mållösa och han fick skit efter Island. Så att han ska ändå ha beröm, samtidigt som man förstår att han är ju taktisk där och ställer sig och liksom
hans taktik, den slår ut alltså.
Han har varit med för länge för att inte tänka på det.
Den primitiva hjärnan som bara vill lämna i ren ilska.
Ja.
Jag tror att hans PR-taktik slog ut där.
Ja.
Han är ju liksom alla de där, man ska komma ihåg, de är väldigt måna om sitt varumärke, och han läste nog rubrikerna som blev ja. där han liksom agerade lite i liksom
affekt. Och så han precis bränt en straff och så tänkte han
jag får bjuda på något så kanske jag tar udden lite av det. Och det gjorde han ju, det blev liksom lite sympati här och där.
Då blev det redan rubben istället.
Ja, lite så.
Ja, det var snyggt. Vi får väl se hur det går här nu. Det är ju så att det är bara en grupp som sagt som är stängd när vi spelar in det här. Och det kommer ju till in en jäkla massa resultat som bestämmer allting. Och Sverige mot Belgien. Ja, Sverige har ju chansen. Men det kommer ju fler poddar. Då kommer vi gå igenom hur det går vidare i turneringen. Det är ju svårt att säga om, som sagt, vilka lag som kommer mötas.
Ja, det är ju svårt att spå, framförallt om framtiden, som man brukar säga.
Ja, men framförallt med tanke på att det är 3 som går vidare. Så att det är en jäkla hallabaloo jämfört med tidigare. Ska sägas. Tack för att ni har lyssnat och kämpat er hela vägen hit. Vi hörs igen.